Ja, hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Idag har vi det viktiga ämnet Jesus och kärleken. Och ordet kärlek är ju ett positivt ord, men ett ord som kanske behöver förklaras lite grann. Man kan stoppa in lite olika innehåll i begreppet. När vi här i bibelforum försöker förklara vad som menas, så är det alltså under förutsättningen: vad säger Bibeln om vårt ämne? Det är inte frågan om att jag ska stoppa in egna tankar eller vi ska plocka fram olika människotankar, utan vad säger Guds ord om det här ämnet, Jesus och kärleken? De flesta av er har väl läst orden Gud är kärlek, som aposteln Johannes skriver i sitt första brevs fjärde kapitel och åttonde vers. Gud är kärlek, det vill säga den sanna kärleken. Om vi nu vill ha kärlek, vi tycker om kärlek, vi vill befrämja kärlek och Gud är kärlek enligt Bibeln, så måste ju det betyda att vi borde leva i harmoni med Gud. Att leva i harmoni med Gud blir ju då detsamma som att leva i harmoni med den sanna kärleken. Och vi kunde översätta med den sanna, fullkomliga godheten. Den sanna omtanken. Också den sanna rättfärdigheten. Så att isolera begreppet kärlek från Gud och kanske till och med gå till motsatsen, att istället för att leva i harmoni med Gud leva i harmoni med synden, det blir inte precis att vilja vara ett med den sanna kärleken, den sanna godheten, den sanna omtanken. Det ord som används i den bibliska grundtexten till Nya testamentet för kärlek, det är agape. Och man måste lägga till ett ord för att förstå vad ordet agape betyder. Det betyder utgivande kärlek. Inte den begärande kärleken. Det är eros. Det är erotik. Man begär för egen del, för sin egen njutning. Men här används ordet agape som betyder att man ger, och till och med ger åt den som inte alls har förtjänat att få någon gåva. Som inte har förtjänat att få någon hjälp. Inte förtjänat någon godhet, någon omtanke. När vi nu talar om att Gud är kärlek, så kommer vi faktiskt in på frågan om meningen med livet. Många talar ju om det ämnet och säger, vad är meningen med livet? Och många kommer fram till, ja, jag vet inte det. Har livet någon mening egentligen? Och ganska många har på senare tid sagt så här, att meningen med livet är att livet inte har någon mening. Och det är klart, det är ju en naturlig följd av darwinism och slumptänkande. Det är ingen god ingenjör, skapare, som är kärleken själv, som är den sanna godtanken och omtanken som står bakom. Men Bibelns svar är ju tydligt. Meningen med livet, det är att leva i harmoni med Gud. I harmoni med den sanna godheten. I harmoni med den sanna kärleken. Den sanna omtanken. Och tänk om vi gjorde det allihop, ja, då skulle vi leva i den fullkomliga världen. Men så var det ju ett tag. Det var ju så Gud skapade världen. Så skapade Gud världen, men människan gjorde uppror mot den sanna kärleken, den sanna godheten, den sanna omtanken, och tänkte att det kanske är en annan väg som är bättre. Och så kom synden in i världen. Detta kallas ju för syndafallet, och vi lever nu i syndens värld. Vi lever alltifrån syndafallet i syndens värld. Hur ska då livet kunna fungera? Hur ska det kunna fungera med omtanke, hjälpande omtanke, godhet, kärlek? Ja, det är ju inte lätt i en värld så full av synd, andlig blindhet, själviskhet, där det blir oftast viktigare att vara i harmoni med sina egna syndiga begär och sina egna tankar istället för i harmoni med Guds tankar, den sanna fridens tankar. Så man söker frid och lycka och harmoni på en helt annan väg än att vara och leva i harmoni med Gud. För att det ändå ska kunna fungera någorlunda i syndens värld, vad har Gud gjort då? Jo, Gud har insatt överheten. Överheten har fått en roll i syndens värld. Enligt Bibeln är överheten insatt av Gud för att hävda Guds goda skapelseordning. Det finns en skapelseordning, och den håller vi på att förstöra. Och vi har fått ett syndigt hjärta som inte befrämjar och inordnar sig i Guds skapelseordning, utan vill ha andra ordningar på olika vis. Men överhetens roll är att hävda Guds skapelseordning. Och hör vad Bibeln säger. Det är Petrus som skriver så här i sitt första brev, andra kapitel, 14 vers. För att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Det är meningen med överheten. Och liksom vi är fulla av synd och onda begär och tankar, så dessvärre sköter sig ju inte alltid överheten precis så bra. Så att den verkligen gör det den ska göra, nämligen den ska straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Alltså hålla tillvaron någorlunda i schack, denna syndens och dödens värld. Nu vet ju de som menar att det bästa är ju att inte ha någon ordning alls. Det kallas för att vara anarkist. Och det som vi lägger märke till så oerhört i vår tid är att man vill köra över och ändra på Guds skapelseordning, eller som vi ofta säger, lagen. Nu är det ju så att lagen är inte bara uppenbarad. Guds skapelseordning, Guds vilja med skapelsen är inte bara nedlagd i de heliga skrifterna. Där finns det ju tydligt och klart. Men den är också nedlagd i våra hjärtan och samveten. Paulus skriver i Romarbrevet 2:15, det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, om det vittnar också deras samveten. Hörde ni? Och varför tror ni att det är så som Bibeln säger, att det syndiga, kötsliga sinnet, eller kallas i Bibeln bara för köttet ofta, köttet är fiendskap mot Gud, alltså fiendskap mot den sanna kärleken, fiendskap mot den sanna godheten. Varför är det på det viset? Jo, vi märker ju här att det går inte så bra för oss. Och så vill vi hitta på en annan lösning, eftersom vi inte kan göra det som lagen kräver, så får vi väl tona ner vad lagen kräver, eller försöka ta bort den helt. Och det som utmärker väldigt mycket vår tid är ju att ta bort Guds skapelseordning helt och hållet och befrämja något helt annat. Nå, vad är det lagen kräver? Den kräver att vi ska vara goda. Den kräver att vi ska vara i full harmoni med den sanna kärleken. Den kräver att vi ska vara i harmoni med Gud. Det formuleras så här: du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft och av allt ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det är Guds goda vilja och skapelseordning. Och det tycker nu inte människan om, därför att det står att när vi inte lever i harmoni med Gud så drar vi elände över oss. Och inte bara det, vi drar över oss Guds vrede. Paulus skriver i Romarbrevet 1, Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Förekommer något sånt i vår tid? Finns det någon ogudaktighet i vår tid? Möter vi den i tidningarna eller radio, tv eller runt omkring oss? Det finns väl inte. Det är väl bara gudaktighet och rättfärdighet och godhet och sann kärlek. Eller? Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Ända från världens skapelse ses och uppfattas Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur. Hur då? Jo, genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Därför är de utan ursäkt. Därför härjar människan. Och hon blir fientligt sinnad mot Gud och vill ha bort Gud och vänder sig ifrån Gud. Jag upprepar alltså, vad är meningen med livet? Varför är vi här? Meningen med livet är att leva i gemenskap med Gud, det vill säga i gemenskap, i harmoni med den sanna godheten, den sanna kärleken, den sanna omtanken, den sanna rättvisan, den sanna heligheten, den sanna visheten. Lever vi så? Men vi måste alla bekänna att vi har syndat på många sätt med tankar, ord och gärningar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Jesus Kristus, vår Herre. Det är svaret. Och Bibeln säger tydligt att den sanna, Guds sanna avbild finns bara på ett ställe. Var då? Var finns den sanna avbilden, den vi skulle vara? Och inte bara liksom hos Gud där långt där borta. Utan här, som en bror till oss. Som en sann, riktig människa. Jesus Kristus, säger Bibeln, är den sanna avbilden. Gud. Det vill säga den sanna godheten, den sanna kärleken, den sanna utgivande kärleken, den sanna omtanken, den enda hjälp som kan hjälpa oss tillbaka till evigt liv, evig salighet. Paulus skriver, Jesus Kristus är den osynlige Gudens avbild. Kolosserbrevet 1:15. Och i Hebreerbrevet 1:3 står det, sonen är Guds väsens avbild. Är det inte tydligt? Och vad menas då med att vara Guds avbild? Jo, det är att ha den sanna rättfärdigheten och heligheten. Står det i Efeserbrevet 4:24. Och i Kolosserbrevet 3:10 tilläggs det, den sanna kunskapen. Alltså Guds avbild, det är den sanna rättfärdigheten, heligheten och kunskapen. Det innebär att man lever i trygghet, i frid, i förlåtelse, i glädje. Man älskar Gud över allting och vår nästa som oss själva. Och uppfyllelsen av detta, den har vi endast i den som är denna avbild av kärleken i Jesus Kristus. Och att tro på Jesus Kristus eller vara i honom, det är befrielsen från lagens dom. För i Jesus är allt detta uppfyllt. Och att ta emot denna Jesus Kristus, det är att ta emot och leva i harmoni med Gud, den sanna kärleken. Men det lever vi inte i oss själva, utan alltid genom Jesus Kristus, eller i Jesu namn. I och genom Jesus Kristus. Och den som tror på mig, säger därför Jesus, han har evigt liv. Och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Hur ska vi lämna det här livet? Det finns alltså bara en väg att gå ut ur det här livet. En enda dörr ut och in i en evig godhet och salighet som aldrig tar slut. Och det är genom vägen som är Jesus Kristus, eller genom dörren som är Jesus Kristus. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna tän agapen. Tän är bestämd artikel. Agape känner ni igen. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. 1 Johannes 3:16. Det är lätt att komma ihåg. För vi kan ju Johannes 3:16. Så högt älskade Gud världen. Att han gav, utgav, prisgav, offrade sin enfödde son. För att var en som tror på honom inte ska förgås, utan ha, äga evigt liv. Och så 1 Johannes 3:16. Också 3:16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Och då får ni i läxa komma ihåg 3:16. Johannes 3:16. 1 Johannes 3:16. Då har vi kanske definierat begreppet kärlek när vi nu ska utreda ämnet Jesus och kärleken. Paulus skriver, lär känna Kristi agape. Lär känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Vi kan inte fatta hur stor Guds godhet, omtanke, kärlek är. Vägen, dörren som leder rätt, som ger trygghet, som ger frid. Som inte bara ger lycka i form av en kortvarig berusningslycka, utan evig lycka, evig salighet. Det är Kristus. Den enda dörren ut ur detta livet som ger evig fred och lycka är Kristus. Lämnar vi det här livet utan att lämna det genom den dörren, så lämnar vi det utan Kristi rättfärdighet. Då kommer vi ju i vår fallna, syndiga natur, och det håller inte inför Gud. Det enda som håller inför Gud, det är den osynlige Gudens avbild, Jesus Kristus. Den fulla harmonin med honom. Vår rättfärdighet är alltså Kristus. Vår helighet är Kristus. I oss själva då är vi syndare. Och det här formulerade reformatorn Martin Luther på latin med orden simul justus et peccator. Simul justus et peccator, det kan du också lära dig, för det är så lätt. Och det betyder simul på en gång, samtidigt, justus är schysst. Justus rättfärdig. Ett och peccator, syndare. Alltså på en gång, samtidigt, rättfärdig och syndare. Så är det. I oss själva syndare, i Kristus är vi rättfärdiga. Då kan vi besvara den viktiga frågan, vad menar Jesus med kärlek? Det kom en laglärd, det vill säga en som arbetade mycket med Torah, med Moseböckerna, och läste dessa heliga bokrullar. Han ville sätta Jesus på prov och frågade mästare, rabbi, vilket är det största budet i lagen? Jesus svarade, du ska älska agapein, agapao, agapein. Det är samma verb hela tiden. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Här har vi hela meningen med våra liv. Vad hela skriften handlar om. Och att hela skriftens kärna och kärna är Jesus Kristus beror ju på att han är uppfyllelsen av detta krav. För oss. För vår räkning. Och han ger detta åt oss gratis. Ger oss det vi inte kan arbeta fram hur vi än anstränger oss. Om vi så ligger på spikmatta varenda dag. Och om vi gör alla möjliga fastor och gärningar. Så finns det bara en väg till full harmoni med Gud, Jesus Kristus. Han är vägen, sanningen och livet. Därför sa Jesus, många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, alltså att man går emot Guds ordning, Guds mening med livet. Vad händer då? Då kommer kärleken att svalna hos de flesta. Matteus 24. Kärleken till Guds ord. Kärleken till den sanna kärleken och godheten. Kärleken till medmänniskorna. Den utgivande kärleken. Den som omfattar också våra fiender. Jesus sa, liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Johannes 15, 9 och 10. Och i samma kapitel kommer just verbet förbli, om och om igen. Förbli i mig, så ska jag förbli i er. Förbli i mig. Och så kommer bilden av vinstocken och grenarna, precis som en gren inte har något liv om den inte hänger samman med vinstocken. Så intimt förenade ska vi vara med Kristus, med den sanna kärleken. Det är att ha evigt liv. Det är att ha frid med Gud. Det är att inte behöva frukta sjukdom och död och lidande. Därmed tror jag vi har definierat ganska tydligt vad som menas med kärleken. Men den annan mening av ordet kärlek som dominerar i vår tid. Och det är en innebörd som Bibeln använder ett helt annat ord om. Det är ordet otukt. Man försvarar otukt som kärlek. Det vill säga en egoistisk, begärande, självisk kärlek istället för agape, den givande, den hjälpande, utgivande kärleken. Om den sorts kärlek som man nu ofta försvarar, det är en kärlek som är i harmoni, inte med Gud, utan i harmoni med synden. Jesus sa, från hjärtat kommer onda tankar. Ja, så var det ju inte från början, men från och med syndafallet. Från hjärtat kommer onda tankar. Mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan. Matteus 15, 19, 20. Och vi stannar här särskilt då för ordet otukt. Vad säger Paulus om dem som öppet går andra vägar än Guds vägar? De ogudaktiga eller hedningarna? Jo, på grund av avfall från den enda sanne guden till förmån för dyrkan av andra gudar, avgudadyrkan, utlämnade guden så att de följde sina egna begär. Och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. Den form av kärlek som man ibland talar om och menar den har alla rätt till och den är god och bra. Det är en begärande kärlek. Man sätter bara en gräns. Den ska inte skada andra. Men allt som du njuter av och tycker om och begär, det är i sig gott. Men så säger inte Guds ord. För att vi har ett ont hjärta som inte förstår vad som är den sanna godheten, den sanna omtanken, den sanna kärleken. Men i och med att man öppet går emot Guds ordning, Guds skapelseordning, och istället göder sina egna lustar, sitt eget kött, så har Gud prisgivit människan till all möjlig slags otukt och förnedring på sina kroppar. Och Paulus fortsätter, det här är Romarbrevet 1, 24 till och med 27. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Känner vi igen det här? Har vi iakttagit det hos oss själva eller andra? Otroligt vanligt. Uppenbart. Tydligt. Man dyrkar och tjänar det skapade istället för skaparen. Man har bytt ut Guds sanning mot lögnen. Och därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. Det är det som säger, man kan väl inte säga att lesbisk kärlek är onaturlig. Man kan väl hitta den lite överallt ute i naturen. Ja, men det är ju inte det som skriften menar, utan det onaturliga, alltså brott emot Guds givna skapelseordning, det är oerhört vanligt i vår värld. Man går andra vägar, men det är inte enligt Guds givna ordning. Så vill man ha ett modernt ord för detta, deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga, så är det alltså att man bytte ut sann kärlek mot lesbisk kärlek. Och han fortsätter, på samma sätt övergav mannen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Vad kallar vi det för på modern språk? Jag vet inte riktigt, men jag skulle gissa att det heter bögkärlek eller någonting. Om man skulle ta det riktigt, eller hur? Eller vad är motsatsen till eller parallellen till lesbisk kärlek? Är det? Man talar om bögar. Ja, men det homosexuell kärlek, det är ju både män och kvinnor. Men här talar de om man till man. Ja, homosexuell kärlek, men då innefattar det ju båda slagen. Både lesbisk kärlek och vad du nu kan heta, bögkärlek.
Jag tror det är homosexuell kärlek mellan män och lesbisk.
Ja, homosexuell kärlek är ju också lesbisk kärlek, är homosexuell kärlek. Alltså kärlek till samma kön betyder ju bara ordet. Ja, det kanske gör det. Men själva ordet homosexuell betyder alltså att kärlek till samma kön. Kvinnas kärlek till kvinna och mans kärlek till man. På samma sätt övergår mannen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Ser ni hur ordet begär kommer här flera gånger? Medan den sanna kärleken, den handlar inte om begär, den handlar om att ge. Ge. En givande, utgivande kärlek. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Ibland hävdas att det står inte mycket om det här ämnet i Bibeln. Och när ni tänker efter, Paulus skulle resa till Rom. Där hade det bildats en församling. Där hade människor kommit till tro. Många av dem var judar, men det var också hedningar. Och så vill han förbereda sin ankomst och så ska han undervisa så att de vet. Vad kommer han med för budskap? Vad är det för undervisning? Och så står det här redan då i början på detta brev av 16 kapitel. Så det är ingenting som liksom är undanstoppat och inte finns där. Men det är ju inte precis det man kallar i vår tid för politisk korrekthet. Det är så okorrekt politiskt sett i vår tid så att det är nästan ett lagbrott att läsa det här. Eller hur? Det är nästan så det inte är religionsfrihet att få läsa Guds ord och tro Guds ord. Då är det nästan ett brott. Så bakvänt har det blivit. Ja, jag behöver kanske inte säga så mycket mer om ämnet. Jag tror att det är ganska tydligt. Vad säger Guds ord om vårt ämne idag? Jesus och kärleken. När det står att Gud är kärlek, så betyder det att han är den sanna kärleken, den sanna omtanken, den fullkomliga godheten. Och meningen med livet är att leva i harmoni med Gud, det vill säga leva i harmoni med den sanna kärleken, godheten, omtanken, rättfärdigheten. Och det är inte så dumt. Och det betyder något helt annat än att skada, förgöra, förstöra, angripa på olika sätt. Och överheten, sa vi, dess uppgift skulle vara att straffa de som gör det onda och hedra de som gör det goda. Men hur går det om det blir om man vänder på det? Så att det som är det onda blir det goda. Och det som är det goda, det blir det politiskt inkorrekta och det onda. Ja, då är det knepigt. Nu kan man ju tycka, och det stämmer väl, att det blir inte precis bättre och bättre dag för dag. Men samtidigt, när man studerar historien, så ser man vilken oerhörd kraft den själviska, syndiga, onda naturen är. Det är inget nytt med den perverterade form av kärlek som vi ser så mycket av i vår tid. Sen är ju inte ämnet idag att tala om eros och erotik. Men det kan ju nämnas kanske också, så att det inte blir missförstånd, att Gud har också skapat erotiken. Så att vi människor genom vår längtan och vårt begär, vi ska styra detta begär så vi inte missbrukar det. För vad som är så vanligt för vår tid är ju missbruk av allt möjligt. Det är missbruk av gifter, det är missbruk av sexen. Det betyder inte att det inte finns ett rätt bruk av det som Gud har givit. Och Gud har också givit den erotiska kärleken som binder samman man och kvinna. Och Paulus kan till och med skriva att det är så viktigt att denna brinnande erotiska kärlek inte går på villospår, så var inte så för lång tid ifrån varann. Utan bara kortare tid. För att just den ska användas och tas emot. Sex heter det i vår tid. Att tas emot som en god och fin gåva också till människan. Men för att man ska förstå också den erotiska kärleken på rätt sätt, så måste man börja med att förstå vad den sanna godheten och kärleken är. Alltså det som kallas för agape på grekiska. Och nu hoppas jag att jag har svarat på frågan, vad är meningen med livet? För det får man höra så ofta. Nej, det är ingen. Vad är meningen med livet? Och meningen med livet är att leva i harmoni med Gud. Varför då? Jo, men meningen med livet är att vi ska ha det gott. Bra. Att vi ska ha frid. Att vi ska ha trygghet. Vi ska inte ha ängslan och oro och ständiga bekymmer och huvudvärk och elände. Kasta alla era bekymmer på Gud, på honom, på Kristus. Vi har ju fått godheten, friden, tryggheten, harmonin. Vi behöver inte ens frukta när man börjar bli så här urgammal som jag är. Och tänka nu har man inte många dagar kvar. Utan meningen med livet, det är Gud och i harmoni med Gud. Och det var inte meningen att vända Gud ryggen. Och det var inte sant det ormen sa, när ni äter det av ska ni bli som Gud. Ska ni komma i verklig harmoni med Gud. Så att ni inte bara är i harmoni med Gud, ni blir gudar, ni blir som Gud. Det var en grov lögn. Men samma lögn hör vi ofta, om ni frigör er från religionen, kan man uttrycka det. Om ni äntligen frigör er från kristendomen. Om ni äntligen lämnar Bibeln på allvar, för det är ju bara en konstig bok på alla möjliga sätt. Då kommer ni att bli fria, lyckliga människor. Precis samma lögn som ormen kom med i paradiset. Och med den lögnen förstörde vår värld. Men så högt har Gud älskat oss onda, fientliga mot honom, upproriska människor, det är det som ordet världen betyder, att han utgav sin enfödde son, sin unike enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Där sätter vi amen för denna inledning.